Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och så satte hon sig ner och så var det som hon gjorde en liten suck. Och så sa hon, det ser inte så bra ut på röntgen. Nej, man såg en förändring. Och jag förstod inte vad då var för förändring. En tumör. Och där blev det svart.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Anders Södergård är läkaren och personliga tränaren som för 16 år sedan drabbades av cancer. Hans nya bok Cancerkampen är boken han själv önskade att han hade haft när han fick sitt sjukdomsbesked. Den handlar om något som forskarna har känt till länge, i över 40 års tid, men som ännu inte är känt för gemene man, nämligen hur viktigt det är att vi rör på oss för att få bästa möjliga effekt av våra cancerbehandlingar. Jag har många frågor till Anders och det har även ni lyssnare. Det märks på den mängd frågor som har kommit in. Och de handlar om hur man ska hitta kraft till att fortsätta kämpa och träna vidare medan man lever i ovisshet. Hur gör man om man inte är en träningsperson och drabbas av cancer? Hur kommer man igång när tröskeln är högre än någonsin? Och hur bemöter man någon som har drabbats? Ja, det där är bara några av alla era och mina frågor. Dags att bjuda in dagens gäst i samtalet, tycker jag. Varmt välkommen hit, Anders Södergård.
Och varmt tack för det. Det här ska bli jätteroligt.
Ja, men du strålar. Det ser ju inte de som lyssnar, men det är jätteroligt att ha dig här.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag tänker att vi går ganska rakt på. Jag tror många som lyssnar är nyfikna på din historia. Om vi börjar med din, vad ska man säga, resa som motionär.
Mm.
Och var någonstans börjar den och hur, skulle jag vilja fråga.
Jag kommer nog inte exakt ihåg när den började, men jag, som alla andra, eller ja, som alla andra i Fagersta i alla fall, där jag har växt upp. Det fanns inte så mycket att göra där annat än att hålla på med musik och träna. Och då spelade jag fotboll och pingis och badminton bland annat. Och när jag kom upp till högstadiet gymnasiet där, så kom jag ihåg att jag tävlade både pingis och fotboll. Och sen blev det alldeles för mycket när det var, ja, det var egentligen träningar i veckorna och sen var det matcher på helgen. Så då valde jag fotbollen. Och sen i och med det så sprang man ju mycket. Så det tyckte jag, märkte jag att det tyckte min kropp om. Så att löpträning har alltid funnits där.
Mm. Ja, men det gillar ju vi som lyssnar och gör maratonpodden. Ja. Mm.
Och under gymnasiet blev det ju mer gym nästan, skulle jag säga. Och sen hade jag började ekonomprogrammet 2001. Där gick jag bara ett år, men då, just på det året, då tror jag inte att jag tränade så jättemycket. Det var lite gym då och då och det var löpning då och då. Men när jag började på läkarprogrammet 2003, då tog det där fart. Och framförallt 2004 när jag då sökte till att bli instruktör för Friskis & Svettis inom spinning.
Just det. Och visst är det här i Uppsala nu?
Ja, precis. Ja. Det är Uppsala. Ja.
För jag ska ju bara tillägga då att jag är ju född och uppvuxen i Uppsala. Och jag har ett bestämt minne att jag har gått på några av dina pass.
Nej, vad roligt. Jo. Ja, det vore kul.
Vilka anläggningar instruerade
jag var, du på? Jag var egentligen på alla anläggningar. Men jag flyttade till Ekeby. Jag hade en lägenhet i samma byggnad som Ekeby-anläggningen där. Ute vid Flogstan.
Gud, nu hade jag kunnat komma in på ett sidospår, men det ska vi inte göra. Vad spännande att det finns lägenheter där. Det har jag faktiskt ingen aning om. Men det är en väldigt fin anläggning. Ja. Då har jag garanterat tränat för dig. Ja. Kul.
Härligt.
Okej, så du blir instruktör, gruppträningsinstruktör. Och pluggar på läkarprogrammet.
Precis.
Mm. Och fortsätter med instruerandet då? Är det det som blir din grej?
Ja, men verkligen. Jag blev ju som sagt ledare 2004 och jag är fortfarande spinningledare. Jag tycker fortfarande att det är otroligt kul. Mm. Jag är fascinerad över det.
Ja, men spinning är otroligt roligt. Det är någonting med att man svettas så otroligt mycket och det är så endorfinstint på något sätt. Och att man är en grupp tillsammans.
Precis, individuell träning i grupp, det är ju mycket så på Friskis & Svettis. Eller all gruppträning egentligen.
Ja.
Och jag har ju blivit en del i utbildningen där också, av spinningen, liksom utvecklingen av den. Så det är ju, blir det ju extra roligt förstås.
Mm. Ja, men kul. Så att du pluggar på läkarlinjen parallellt med att du instruerar. Och när händer det här som gör att du får ditt sjukdomsbesked?
Ja, det var när jag gick sjunde terminen på läkarprogrammet 2006. Och jag kommer ihåg den här dagen tydligt. Det började egentligen den 27 mars tror jag det var, som var en lördag. Och det var den här lördagen då jag verkligen fick den här känslan av att yes, allting är verkligen perfekt. Jag var ute och åt middag med min flickvän sen 3 månader tillbaka och det var, allting gick bra. Men sen på måndagen då skulle jag som vanligt, jag jobbade på sjukhuset på måndag till torsdag och sen på fredagar hade man föreläsningar. Ja, och då kom jag hem som vanligt och snabbt bytte om och så ner till spinningen där i Ekeby-lokalen och så ledde jag ett intensivpass som det hette då. Och gick väldigt bra själva passet och sen kom jag upp i lägenheten, duschade och började äta mat och sen satt jag mig i soffan och skulle läsa på ett seminarium. Och då när jag reste mig upp från soffan nästa gång, då fick jag plötsligt ont i huvudet. Det kom liksom så här och så, men den var inte så skarp den huvudvärken, utan den var lite mer så här molande och det blev värre när jag flyttade mig, alltså när jag reste mig upp från sittande eller ställde mig, eller jag la mig ner från att jag stod upp. Och jag tänkte att det var vätskebrist så jag försökte väl dricka lite extra vatten och tog lite salt och sådär. Och sen vaknade jag på tisdag morgon, huvudvärken är kvar och jag var inte van att ha det. Den brukade alltid försvinna om jag hade haft det kvällen innan. Men den var inte så farlig liksom, gjorde inte så fruktansvärt ont så jag var ändå på sjukhuset som jag skulle och jobbade. Och sen hade jag pass även på tisdagen. Och då, jag skulle vikariera på ett pass och jag ville inte fixa vikarie åt vikarien, så då tänkte jag så här, ja men det här kommer gå över.
Och då ett pass, då var det träningspass?
Ett till sånt här intensivpass.
Ja, just det. Ja.
Och då när jag ledde det passet, för jag hittade ju aldrig någon vikarie, då märkte jag, det gick bra orkesmässigt, men jag märkte att jag hade lite svårt att titta runt på motionärerna i salen. Men vaknade på onsdagen, samma sak med huvudvärken, den är kvar men den är inte värre. Och då trodde jag att det var migrän. För jag försökte läsa på lite vad skulle det kunna vara. Men, och sen då gick det bra. Jag var på sjukhuset. Vi hade något sånt där praktiskt prov. Och så skulle jag gå en jour på kvällen som jag inte orkade med. Så jag skrev upp mig på lördagen istället. På torsdag vaknar upp med huvudvärk. Går till jobbet. Och liksom härdar ut den dagen. Och sen på fredag morgon, då var jag väldigt trött. Så jag orkade inte gå på de där föreläsningarna. Så då stannade jag hemma. Och sen, men lördag morgon när jag vaknar, då är det med en sån här åskknallshuvudvärk. Det bara smäller till i huvudet och så, jag klarar inte ens av ljuset inomhus. Det var inte ens särskilt ljust. Men jag var tvungen att ta på mig solglasögon, började kräkas direkt och fick inte i mig någonting. Men, och då vet jag ju, vissa diagnoser hade vi ju lärt oss då. Om man är ljuskänslig och har en fruktansvärd huvudvärk. Ja, men det är ju hjärnblödning och det kan vara hjärnhinneinflammation. Det är nästan det viktigaste att utesluta. Men jag tänkte att, nej men det är migrän. För det hade jag ju också sett patienter, hur hemskt det kunde vara. Men jag kom ju inte, jag klarade mig inte där hemma. Jag kunde inte äta någonting, det kom upp direkt. Så på eftermiddagen där såg jag till att få skjuts in till akuten. Och sen en lång historia kort där så kom jag in, så fick jag ju träffa en läkare då som undersökte mig och hon tyckte att ja, men det här måste vi nog göra en skiktröntgen på. Och sen blev jag liggande där tills och väntade på det där svaret. Och jag ligger i ett mörkt rum för jag är fortfarande ljuskänslig. Och så är det ju två skjutdörrar så de har lämnat en liten glipa så att det ska komma in lite ljus. Och då ser jag som skuggan från någon som ställer sig och väntar en stund där bakom en av skjutdörrarna. Och sen då så kommer läkare Karin tillbaka och frågar mig om hon får tända i taket. För hon skulle behöva stänga dörrarna om oss. Och då gick det ändå bra. Men jag var inte så ljuskänslig så ja visst, det gick bra. Och så ser jag ju då hur hon stänger de här dörrarna. Och jag tror att hon gjorde det extra långsamt. Även om man ser traumatiska händelser i slow motion. Men... Och sen tog hon en sån där liten pall av rostfritt stål, ställde den vid min säng och så satt hon sig ner och så var det som hon gjorde en liten suck. Och så sa hon, det ser inte så bra ut på röntgen. Nej, man såg en förändring. Och jag förstod inte vad för förändring. En tumör. Och där blev det svart. Jag vet inte hur länge det var som en blackout, men nästa minnesbild jag har, då sitter jag med det här A4-pappret som hon hade utskrivet med svaret från den här undersökningen och ser att det är en tumör, eller ja, misstänkt tumör då, 4,5 cm i diameter, den har skjutit medellinjen åt sidan och det står mycket som inte är någon bra läsning. Liksom. Det var att det här var ändå lite spännande, för det här var ju som att läsa på vilken patient som helst. Bara att den här patienten hade mitt namn och mitt personnummer. Och då, ja, jag kommer ihåg, jag sa, det första jag sa till henne det var så här, det här är så jävla typiskt. Och jag ser att hon blir lite så här chockad. Och så börjar jag gå på där med att ja, men jag tyckte liksom förra året det var det bästa året i hela mitt liv och det här hade börjat så storartat det här också. Och så det är liksom typiskt, nu kommer motreaktionen. Som att man får inte ha för roligt nu för det straffar sig sen. Och så säger jag till henne så här, okej, men jag vill veta tre saker. Vad är det här för tumör? Vad är behandlingen? Och kanske framförallt, vad är prognosen? Men jag vet att du kan inte ge mig de svaren förrän vi åtminstone har tagit en biopsi av den här. Vadå vi? Jag inkluderade mig själv fortfarande i vårdteamet. Och hon har lite tårar i ögonen nästan frågar mig så här, är du alltid så här vettig? Frågar hon. Och det är väl självklart att det var en krisreaktion och en försvarsmekanism. Att jag kunde inte ta in det där.
Nej.
Så därifrån förändrades ju mitt liv helt, skulle jag säga. Eller på väldigt många sätt i alla fall. Och jag fick läggas in direkt på neurologen där för att man kunde inte utesluta att det fanns en blödning i tumören. Och så hade jag ju den där fruktansvärda huvudvärken. Men dagen efter jag hade kommit in, då hade jag ju fått läkemedel. Så att då var huvudvärken i princip borta. Och på en dag till efter det, då vaknade jag upp och så kände jag att nej, men jag behöver inte ens ta några mediciner. Så att då hade jag inga som helst mediciner och jag hade inte ont i huvudet. Och det var inte akut, jag skulle opereras den 12 april så jag hade 10 symptomfria dagar där. Då jag bara, ja, jag var ju inskriven på sjukhus, jag fick ta några såna här permissioner då och då. Men annars så, jag tränade inte en enda gång, jag hade inte ens en tanke på det. Och jag gick ju runt och, jag minns att jag åt godis. För det var ju sånt här, jag höll mig ganska mycket borta från det, för jag kan inte hantera det riktigt. Och då liksom, jag vräkte mig godis, så till slut var jag så här illamående och kände bara, men det här hjälper ju inte. Den här, det var liksom inte, det var ju förstås en tröst i början.
Så, såklart.
Och allting kändes bortkastat, allt det här hälsosamma tänket och all träning och sådär.
Det skulle jag vilja fånga upp, för att man hör ju väldigt mycket om hur viktigt det är att röra på sig och motionera för att förebygga cancer.
Mm.
Men du då som verkligen är en träningsperson, du var ju det även innan du fick din diagnos. Så sen så, hur påverkade det din inställning till hälsa och träning när det här kom?
Ja, men precis när det här kom, då kom den här krisreaktionen också, eller reaktionsfasen, där jag blev förbannad och jag kände så här, fan vad orättvist. Men jag brukar aldrig prata om det här med rättvist och orättvist, för det är helt omöjligt att säga egentligen. Och ja, vem ska avgöra vad som är rättvist och orättvist då? Men jag tyckte ju förstås att det kändes orättvist och liksom, varför just jag? Och jag som ändå försöker göra rätt för mig liksom. Men det är ju samma sak där. Ja, men det finns inte något som säger att om man sköter allt efter bokens alla regler så kommer det gå bra. Det är ju inte säkert. Så att det blev ett litet bakslag där, och jag kände att jaha, nej, men då var det helt bortkastat, allt det här hälsotänket.
Men det var så du kände då?
Ja, det kände jag då. Men det ändrades ju totalt sen efter 2 månader inneliggande där. Och när läkarna flera gånger sa att hade inte du varit så här vältränad när du kom in, då hade inte du överlevt den här sjukperioden, för det var så mycket komplikationer. Så jag var ju nära att dö vid åtminstone 2 tillfällen där.
Okej, så att om inte du hade haft din bakgrund med den träning du hade gjort, så hade inte du klarat dig helt enkelt, troligtvis.
Exakt så. Ja. Och sen vidare då, så var det ju även jag hade inte klarat av strålningen så bra som jag gjorde. Men just det där då, alltså från att ha känt att det var bortkastat, så kände jag ju att, oj, det var alltså viktigt. Det var tydligen superviktigt. Det var helt enkelt livsviktigt att jag var så där vältränad. Och jag hade ju tränat för att jag skulle bli snabbare, starkare och snyggare. Och det gör jag fortfarande. Men nu finns ju den här att jag tränar ju faktiskt för överlevnad också. Det hade jag inte en tanke på då. Eller att förebygga sjukdomar, det tänkte jag inte heller på.
Ja, men du sa det, du var så inneliggande i 2 månader. Och då var det inte tal om någon träning, motion?
Mot slutet av de där 2 månaderna blev det ju det. Men det jag tänkte på var de här första 10 symptomfria dagarna.
Just det.
Jag hade ju önskat att någon satt ner med mig och sa, Anders, nu är det viktigare än någonsin att du håller dig i form. För det är ju klart att jag hann bryta ner mig rätt mycket där under de där 10 dagarna. Jag rörde ju inte alls på mig.
Så, nej,
och väldigt lite även det här, vad ska man säga, vardagsmotionen då. Och det där har man sett i studier tyvärr, att när en person får ett cancerbesked, oavsett hur mycket den rörde på sig innan dess, så går aktivitetsnivån ner. Oavsett om det har symptom eller inte, utan den går ner. Och det var ju precis så för mig. Och jag som var van att röra på mig, jag hade ju inte varit svår att få igång. Det är jag ju helt säker på. Om de bara hade sagt, det här är inte farligt, det är viktigt nu. Det är liksom ännu viktigare, du ska ju operera, och du ska operera hjärnan, vilket visar sig ta 9 timmar då.
Du hade din bakgrund där du hade tränat i stort sett hela livet.
Mm.
Och sen får du det här beskedet med allt vad det innebär. Och de här dagarna då eller veckorna innan du opereras kan alltså vara avgörande för utfallet av behandlingen.
Ja, det man kan säga i alla fall att de veckorna är ju, ja, absolut, är det ju lång tid innan. De där 10 dagarna hade man kunnat gjort mycket.
Mm.
Men det är ju framförallt som du säger, där vad hade jag gjort större delen av tiden före?
Mm.
Och det är just den här prehabilitering, finns det någonting som kallas, som jag har skrivit om i boken också. Mm. Och då är det ju såna här liksom fasta upplägg. Då tar man bara både hänsyn till liksom kosten och träningen. Men framförallt träningen då, så har man ju sett att man minskar, alltså de patienter som får träna enligt ett sånt här protokoll som ska opereras.
Mm.
Där de kommer snabbare ut från sjukhuset. De får mindre komplikationer. Och det är liksom så mycket som blir bättre. Att det där, man skulle ju önska att man kunde ha de där protokollen jämt, inte bara när man är med i någon studie för att se de där, hur det funkar med de där protokollen.
Ja.
Men det är ju så mycket patienter, det går inte att ge alla ett sånt där.
Nej.
Det finns inte resurser tillräckligt.
Men prehabilitering, är det liksom inför operation?
Ja.
Ah, okej.
Okay.
Kan du beskriva hur såg det ut?
Alltså, menar du...
På ett ungefär, liksom generellt. Alltså, vad får man för, hur, vad står det i det här protokollet?
Ja, men protokollen, de ser väldigt olika ut. Men det brukar vara ganska mycket sådär. Det står specifikt kring hur mycket vardagsmotion. Ja. Om du ska ha några så här konditionsdelar med högintensiva inlägg och styrketräning. Och det beror lite på, alltså generellt sett är det att du ska hålla dig i så god form som möjligt på alla möjliga plan. Sen kan man väl specificera det om det är någon specifik operation. Men jag själv fick ju ingen som helst egentligen prehabilitering. Och jag ägde inte modet att prehabilitera mig själv uppenbarligen.
Ja, just det. Alltså, du, tänkte du någon gång så här att ja, jag kanske ska...
Eller, ja, jag kommer eller, inte ihåg kanske, det. Men det är en bra för minnet är ändå den här självbiografin Strålmannen som jag kom ut med
just det,
först.
Just det.
Men där ser jag ju också när jag läser den så det står ingenting om det där egentligen. Att det fanns liksom inte på kartan att träna. Och jag undrar hur mycket man visste egentligen termin 7. För då hade man inte gått kirurgterminen. Så jag vet faktiskt inte hur mycket man hade läst om det här. Men jag tror också att det spelar nästan ingen roll. Hur mycket man än har läst om det så är det en helt annan sak att drabbas själv.
Ja, men självklart. Det går inte att jämföra. Nej. Det står ju här i boken att forskarna har ju då känt till i över 40 år hur viktig fysisk aktivitet är för utfallet av en cancerbehandling.
Ja, det var då man gjorde de i alla fall första försöken med människor och under cancerbehandlingar då. Och det var två onkologsköterskor som var lite pionjärer. De var båda doktorer också. Så de gjorde en studie på det här. Och då var det lite ramaskri. Även om man redan på 60-talet hade visat i djurstudier då att de mössen som hade tillgång till löpdjur då bland de cancersjuka mössen, de klarade sig bättre än de som inte hade det. Så det var väl lite grann upprinnelsen till att man då kunde börja göra det här på människor.
Varför var det ramaskri då?
Ja, för då var det ju konstigt. Alltså, varför skulle man låta cancerpatienter träna? Det var ju så här, då måste man ju ta det lugnt. Det var redan där då började ju det. Precis som egentligen hjärtinfarktsvården. Och det var väl ända fram till 60-70-talet till och med. Att där var det ju väldigt mycket så här sängvila som var ordinationen. Och idag vet alla att ja, men det är klart att träning är bra för hjärtat. Och idag ska det upp... Samma dag som det har ballongsprängts eller vad det nu kan det vara för någonting.
Mm.
Så då fanns inte den där medvetenheten. Så de var ju pionjärer faktiskt som började starta igång det där. Men sen från 90-talet kom ännu fler studier och sen har det bara dragit iväg exponentiellt på 2000-talet.
Men hur kommer det sig då att det här är så okänt? Att du inte fick... Nej, men den här informationen till exempel.
Och det är en jättebra fråga tycker jag. För att någon gång har jag funderar på om det har att göra med dels är ju, om man kollar läkarprogrammet så är det väldigt sjukdomsfokuserat. Och det måste det ju vara. Man måste ju lära sig mekanismerna kring sjukdomarna. Men det är inte så mycket träningslära och näringslära. Allt det jag kan om det är ju sånt som jag har liksom tillgodogjort mig själv. Och
näringslärdelen är väl enormt kort?
Ja, den är väldigt liten.
Ja, försvinnande liten har jag fått höra.
Jo, det är den ju, tyvärr.
Ja.
Jag vet ju inte exakt hur det ser ut idag, men jag har också fått höra att det är fortfarande tyvärr inte är så bra. Men nej, och jag tror att det är en del i det här att man det är ju väldigt olika naturligtvis hur man är som läkare också. Om man inte tränar själv, då skulle det vara svårare att säga åt någon annan att nu du behöver ju träna. Eller liksom, det är viktigt att du gör det.
Ja.
Men det tror jag nog nästan alla läkare säger. Att det är bra att du rör på dig. Men om du bara får höra att det är bra att du rör på dig, ja men det vet alla. Men om man berättar precis vad som händer och speciellt när det kommer till så här cancerbehandlingar, det finns ju så jättemycket att berätta där som man förstår att oj, det här är ju ett viktigt komplement. Mm. För det är också viktigt att poängtera att det är ett komplement. Det som är viktigast är ju operation, oftast. Operation, strålningscellgifter.
Mm. Ja, men
och så finns det andra läkemedel också. Men ja, det är precis. Det är liksom den viktigaste delen.
Ja. Ja, men precis som du säger, det är ungefär som att säga det är bra att äta nyttigt. Ja, okej, men hur ska jag göra och vad ger det mig?
Mm,
och hur fort märker jag effekt?
Mm.
Det är ju någonting som man märker i alla sammanhang att människor vill gärna få en effekt snabbt och veta precis vad man ska göra.
Ja.
Och det är klart att om då inte läkaren är intresserad själv av träning så är det, ja, det blir lite grann slumpmässigt då, vem som får den här informationen.
Ja, men, och det är ju den här klassiska att man skulle jämföra träning med en medicin, liksom ett piller. Det är ju så mycket lättare, du behöver inte anstränga dig av att ta ett piller. Men jag tänkte också, om man har en cancerpatient framför sig och så börjar man beskriva, vi säger att det är någon som ska in i en cellgiftsbehandling. Och så har man ju det där schemat med där man kör på med en eller två veckor och sen har man uppehåll så liksom cellerna får byggas upp innan man kör igång igen. Då kan man säga att ja, så här, det här är liksom ditt cellgiftsschema. Sen finns det en annan behandlingsmetod. Jag vet inte om du vill ha den, men det är en som där, den kan ge vissa biverkningar, men knappt några biverkningar. Och de biverkningarna minskar bara med tiden. Plus att den behandlingsmetoden gör att biverkningarna av de här andra behandlingarna blir mindre. Det ökar dina chanser att klara av de här andra behandlingarna. Det är ju ingen som skulle tacka nej till den. Men vi är ju otroligt energisnåla varelser. För det har ju varit en fördel tidigare, en överlevnadsfördel. Men det är vi ju inte, alltså det har vi inte så stor fördel av längre. Och det är ju därför det är så svårt att ta sig för. Det är liksom, kroppen strejkar ju. Off, varför, nu ska du ju göra av med energi, varför då? Det är ju, du kommer ju inte dö om du slutar springa nu. Du kommer inte dö och du kommer få mat i alla fall. Det är bara att springa till kylen istället.
Exakt, och hämta något. Jag har bytet själv.
Nej.
Nej, men verkligen. Och jag vet inte varför det kom upp i huvudet, men jag tänkte på det här med att löpning är farligt för knäna.
Ja.
Just det, och att det är viktigt att vila när man har ont.
Så här. Ja, men, ja.
Ja, och just att det finns, och det är så svart eller vitt.
Mm.
Nu har jag ont, då måste jag vila.
Ja.
Det finns kanske det här med att, som jag faktiskt fick höra hos en naprapat som jag inte hade en aning om. Nej, men han tyckte att ja, nej, men du har problem med hälsenan, men du kan absolut fortsätta springa.
Mm.
Du ska bara göra det på rätt sätt. Ja. Och göra rätt styrkeövningar samtidigt. Då ska du springa, för det kommer att hålla igång din motivation.
Men precis.
Så.
Ja, men, och det där jag tänker på det nu, det är ju faktiskt lite roligt. Eller jag känner mig så här stolt över att jag kan hänvisa då till min andra bok där jag har skrivit just den här. Det var en PT som hade lyft ett citat där. Bara, det finns ingen sjukdom som botas med vila. Och det kan man faktiskt säga att det är så.
Ja.
Och just den där är ju vanlig. Ja, men jag kan inte springa. Antingen är det den. Eller ja, jag har ont i knäna så ja. Jag kan inte springa.
Eller jag har ont på något annat ställe.
Ja.
Ja. Eller jag har artros.
Ja, nej, men artros, där tror jag ändå man har kommit ganska långt. För att jag har jobbat mycket inom primärvården. Och där då, om jag får någon... För det första så ställer man artrosdiagnosen kliniskt. Och det räcker att jag kan undersöka patienten och få lite anamnes, som det heter, när man tar sjukhistorien.
Just det.
Man behöver inte röntga, men det vissa röntgar ju ändå. Och i vissa fall kanske man behöver göra det. Men det alla ska göra då, det är att gå till fysioterapeuterna och gå igenom en artrosskola.
Mm.
Och jag var med och höll i en sån tidigare. Det brukar vara bara fysioterapeuterna. Men då får man mer förklaring kring det här, för att artros är inte, förslitning ska man inte säga.
Är det en myt, eller hur?
Ja, det var det man kallar, man har kallat det för mycket en förslitning. Och då låter det som att man inte ska slita ännu mer.
Precis.
På det där.
Precis.
Så att det är egentligen en obalans mellan de uppbyggande och nedbrytande processerna i brosket som finns i våra leder.
Mm.
Men så då får man gå igenom den där artrosskolan. Och då är det ju många man ser, för det första är det ju färre som behöver opereras. Och de får mindre smärtor. För det är ju det att du har ont och det gör ont när du gör en övning.
Mm.
Men, och då är det ju svårt att fortsätta. För
exakt.
Där har vi också en stark mekanism från kroppen. Ja. Det gör ont. Men det är inte alltid rätt att vila då.
Det är nog det som är knäckfrågan, tror jag. Det här med att man ska förstå att trots att det gör ont,
ja.
Så kan jag, ska jag.
Ja, men precis. Och det har skrivit ett kapitel där i Så mycket friskare där det står så här, sluta lyssna på kroppen.
Ja.
Och det är ju klart att det är klart att man ska lyssna på kroppen.
Kanske inte lyssna för mycket.
Nej, men egentligen är det ju hjärnan man inte ska lyssna så mycket på. För att den är ju både bra och dålig. Alltså den lurar oss ibland.
Du, jag tänkte på det vi sa tidigare där, det är aldrig fel att röra på sig, men finns det någon form av cancer eller något läge i en behandling där man inte ska röra på sig?
Ja, det finns en generell regel som man brukar använda, och det är samma dag som du får en cellgiftsdos, eller det är klart du skulle kunna träna på morgonen, men efter du har fått en cellgiftsdos, då ska du vänta i alla fall 24 timmar innan du går på något högintensivt.
Mm.
Men det är oftast det där också att då, om man säger att du ska ta det lugnt, så är det ju något som alltid är safe. Det är ju liksom lågintensiva promenader. Men det här kommer av en studie på testikelcancerpatienter som fick köra riktigt högintensivt medan de också fick behandlingarna. Så, och då såg man en ökad förekomst av blodproppar. Så det här har blivit en form av säkerhetsåtgärd. Och det är ju självklart, det finns ju ingen vits att träna högintensivt. Alltså det är ett pass sådär, alltså efter en cellgiftsdos. Men du ska ju inte vila för det. Så att det, jag kan säga att det är säkert överlag. Och sen är det ju också det här att om du har cancer spridd i skelettet, då ska du inte belasta just den skelettdelen så hårt. Alltså, vi behöver belasta skelettet för att bygga upp det. Men där beror det helt på hur det ser ut också. Så där är det jättebra att man har kontakt med sin läkare och får veta om det är någonting som man behöver tänka på. Och då får man hoppas att det är en läkare som är insatt på det här med träning och cancer. Men det ser väldigt bra. Alltså det finns de här gröna öarna. Det är väldigt spritt i landet var man blir sjuk.
Hur menar du, vilken liksom behandling man får? Eller den här rehab?
Ja, men precis. Och framförallt den här hur tydligt man alltså har tagit det här budskapet att träning är bra. Och det är viktigt att göra under behandlingar. Och för det tror jag väl alla onkologer har hört. Jag tror inte någon har missat det. Men sen handlar det om hur implementerar man det där.
Just det. Var någonstans i landet är man bäst på det här då?
Det vågar jag inte uttala mig om faktiskt. Nej. Det tänker jag inte säga någonting om heller. Nej. Även om jag visste det tror jag.
Okej, kan säga det efteråt kanske. Mm. Jag tänker att vi går tillbaka till dig ett tag. Mm. När du befinner dig... Ja, men det känns lite grann som du beskrev någon slags fritt fall där. Och du ifrågasätter mycket din livsstil innan beskedet. Vad händer nu? Men hur kommer du in? Alltså, vad är det som gör att du börjar röra på dig igen?
Ja,
och hur gör du?
Ja, där på sjukhuset så... Som sagt, jag rörde mig ingenting egentligen innan operationen. Och sen hade jag vaknade och var halvsides förlamad och hade svårt med talet. Så där var det också en del att rehabilitera innan jag... Ja, det tog ett tag innan jag ens kom upp och kunde gå med gåbord och så. Men det som hände sen var ju dagen när jag hade bestämt mig. Nu kastar jag gåbordet. Imorgon ska jag gå utan gåbord. Då vaknade jag upp med några så här fruktansvärda smärtor i flanken. Och jag trodde det var njuren det var fel på. Och det var det också. Egentligen ska man inte kunna känna det. Men så den var missbildad från födseln, min högra njure. Och det visste jag ju inte om. Det kom nu, och det tror jag var för att jag låg still så mycket. Och, som en del i det i alla fall. Och då fick jag ju en akut operation in med en sån här slang i njuren, då, en kateter då, som man sen får bära på benet. Och då blev jag ju sängliggande ännu mer, för att då hade jag så problem från det där och det gjorde ont och sådär. Och då kom jag inte upp. Och sen 10 dagar efter det, ja, och det skulle jag ju säga på grund av att jag var så stillaliggande då, så fick jag svårt att andas. Och så visade det sig att jag hade lungembolier, alltså sådana här blodproppar i lungornas kärl. Och det var helt fullt med sådana, och jag åkte in på intensiven och hade svårt att andas. Och det där är en riskfaktor för det där, det är att man har opererats. För det blir lite kaos i kroppen nästan var man opererar. Och sen stillaliggande. Cancer i sig kan också vara en riskfaktor. Och de här tre grejerna gör ju att det är ännu viktigare då som cancerpatient att faktiskt aktivera sig så snabbt som möjligt. Men nackdelen för mig var ju att man brukar ge profylax för det här med blodproppar. Men har man opererat hjärnan vill man ju inte riskera en hjärnblödning. Så då är det lite grann det här, okej, vad ska vi välja här då? Så... Sen vet jag inte om det var så att man hade kunnat, det hade ändå gått så pass lång tid efter, men sånt brukar inte jag fundera så mycket på, utan det var en erfarenhet, fast jag vill absolut inte vara med om det igen, för det var fruktansvärt, det gjorde fruktansvärt ont i bröstet, och det var hemskt att inte kunna andas förstås.
Ja, herregud, hur gick det till när du började röra på dig igen?
Jo, men det var nog efter den här... Jag låg inlagd på intensiven då för de här lungembolierna. Och det var nog kanske en vecka. Sen då så fick jag ju komma ut på avdelningen igen. Och då började jag bli väldigt liksom sugen på att jag måste ju bygga upp igen. Jag hade ju tappat all i princip muskelmassa kändes det som. Och då fick jag ju i alla fall träffa en fysioterapeut. Nu minns jag inte exakt om... Ja, då hette det sjukgymnast. Men nu minns jag inte om det var jag som sa det eller om det var någon som tipsade mig att jag skulle fixa det. Men så då fick jag ju ändå kontakt med en och fick göra en sån där maxtest. Jag kommer inte ens ihåg om jag klarade 2 eller armhävningar eller något sånt där. Ja, det var väldigt lite i alla fall. Så jag fick börja om från 0. Och jag kommer ihåg första träningspasset. För då skulle jag gå, jag hade någon sån här droppställning också och var i en korridor som var kanske 50 meter lång. Och jag gick långsamt framåt den där och lyfte upp bara benen liksom i 90 graders vinkel i höften sådär. Och så var jag helt slut när jag hade gått de där 50 meterna. Och sen tillbaka så slog jag upp hälarna istället, hälkickar. Och jag gick ju bara. Men det var, och jag var helt slut. Det fick bli det första träningspasset. Men det var ändå också där att försöka bortse från att 2 månader tidigare hade jag varit i mitt livsform. Och nu var jag i mitt livs sämsta form, någonsin. Men, och då ändå försöka tänka, och det är just det här, det är så jättemycket hur vi tänker. Att se det som en prestation och någonting, nu är det på väg tillbaka. Det här var första stegen på vägen tillbaka. Istället för att bli den här, det var så mycket bättre förr, jag var så mycket starkare då. Ja, det kvittar ju nu hur det var då. Du befinner dig här. Nu är frågan då, hur ska du ta dig vidare?
Ja, för att allt det här, det tänker jag på väldigt mycket, det tänkte jag inför den här intervjun. I allt det här, det är det här fria fallet, framtidsplaner kanske som man känner har krossats eller vad det nu kan vara. Mm. Allt det här som går igenom huvudet som jag knappt kan föreställa mig. Och i detta så ska du hitta motivation att röra på dig fast du inte ens orkar en promille av vad du gjorde innan.
Mm.
Hur gör man?
Jag tror att det var ganska inbyggt. Alltså för det första så har jag en väldigt bra personlighet tror jag från födseln. För den är delvis medfödd och sen naturligtvis vad man har haft för uppväxt och så. Men som sagt, jag har inte haft någon problemfri uppväxt, men det tror jag nästan är det som har varit styrkan i det där. Att jag hade varit med om när saker och ting vänder. Och jag kan säga att livet kan ta slut när som helst. Mm. Och jag tror att det var bra att ha med sig det. Men också, jag har alltid haft den här att, ja men, ska jag göra någonting? Jag vill ju oftast att saker och ting ska vara meningsfullt. Eller i alla fall att det ska inte vara bortkastat. Och då är det så här, ja men, vad ska jag göra nu då? Det måste ju finnas någonting. Den här kontrollförlusten när man får cancer. Där har vi en viktig del i det här att kunna ta tag i någonting. Och att träna, eller åtminstone vara fysiskt aktiv. Att använda sin kropp, det kan du ju verkligen ta tag i. Och där någonstans, då blir det lite av det här självförverkligandet. Och jag kände ju att jag visste ju att jag skulle må bättre av det. Så den erfarenheten var ju viktig förstås. Den träningserfarenheten jag hade. Men jag märkte ju också tidigt att jag mår ju bättre av det här. Jag mår inte bättre av att ligga och tycka synd om mig själv.
Och
det gjorde jag ändå.
Ja, alltså, exakt. Ja. Ja, och sen tänker jag så här, det går väl upp och ner ibland. Du får rätta mig om jag har fel. Men tänker jag att ibland så kanske du inte alls mår bättre av träningspasset. Nej. Utan det blir värre. Och hur ska man då motivera sig att fortsätta? Fast nu bara kastar jag ut en fråga här som jag inte vet stämmer. Men
nej, jag tror inte.
Hur var det för dig?
Jag undrar om jag någonsin har känt att någonting blev värre av träningspasset. Det skulle vara när man har skadat sig då under träningspasset.
Men det är ju positivt i för sig, om det är så. Att det alltid känns bättre efter att det är en enorm motivator.
Men då handlar det ju om att många gånger har jag ju kanske behövt anpassa då. Att
exakt.
Jag har tänkt träna på en viss intensitet till exempel, eller en viss tid. Men så har jag inte orkat det. Men då inte se det som ett misslyckande det heller. Och där har vi det här med att sätta målen. Det är ju jätteviktigt, men det tror jag vi kanske kommer till.
Ja, men det kan jag ta det nu.
Ja,
jag tycker det var bra läge att göra det.
För jag tänker på när jag har förskrivit sån här fysisk aktivitet på recept som man kan göra till patienter med olika sjukdomar. Då kan det vara att patienten är jättetaggad på det här och jag minns en som hon ville, ja men nu ska jag börja promenera 5 dagar i veckan, en halvtimme åt gången. Och det är jättebra att hon ville det. Men då hade vi ett samtal och kom överens om att det kanske var smartare att sikta på 3 gånger i veckan. Och att kanske en kvart per gång istället. Och det visade sig sen att när hon hade verkligen försökt gå de här 30 minuterna. Så hade hon klarat bara 20. Alltså 20 var hennes max, vad hon klarade. Men då hade hon ju satt målet på 15. Så plötsligt har hon ju gått mer. Hon lyckades med sitt mål plus lite till. Hade hon satt 30 minuter, då är det ju den här, varenda gång du misslyckas. Ja, det var 10 minuter precis. Kvar. Och då är det ju bara vad hon har bestämt i sitt huvud. Det är ju bara hon som har satt upp ett mål. Det är ju därför man ska sätta upp rimliga mål. Men man kan ju ha ett mål som är svårt att uppnå. Och det ska man ha. Men det kan ligga någonstans där framme.
A, B och C-mål kanske?
Ja, alltså så att man har många delmål på vägen dit. Det är nog det absolut viktigaste för motivationen. Att sätta mål som du klarar av. Annars kommer du att tröttna direkt eller ge upp. Så man känner sig inte, man mår inte bra av det.
Nej, och det kan ju inte vara positivt för behandlingen, tänker jag, om man känner sig misslyckad i det man försöker göra bra också.
Nej, exakt.
Men just det här med att sätta mål, det låter ju när du, när du beskriver som att det här är någonting som man behöver få hjälp med. För jag menar, det är ju inte alla som får ett cancerbesked som har en bakgrund inom träning.
Nej, precis.
Många har ju vet ingenting.
Nej. Nej, och där har man ju också sett i studier att tränarledd träning är mycket mer effektivt än den man gör på egen hand. Men det ena utesluter ju inte det andra. Men absolut är det nog många som behöver hjälp med att sätta upp det här målet och veta vilken träning ska jag göra. Men det man kan vara säker på, det är ju att promenader är säkra och effektiva. Det hoppas jag har kunnat lyfta i boken där om att hur viktigt faktiskt en promenad kan vara. Hur mycket de där extra stegen. Jag tycker det är fascinerande, en studie där på, nu är det visserligen lungcancerpatienter som skulle in i operation. Och då var det här med, inte att man hade någon prehabilitering, men man kollade vilket fysiskt status hade de innan operationen. Och då hade man specifikt någonting som heter 6 minuters gångtest. Och det är någonting man använder i vården för hjärtsviktspatienter och KOL till exempel. Och då har man 2 koner, det är 30 meter emellan. Och så ska man på 6 minuter gå så många varv, eller liksom fram och tillbaka då, runt de här konerna som man kan. Utan att liksom försöka pressa sig och gå så fort man kan. Och då såg man ju att de som kunde gå 400 meter hade eller 400 meter eller längre jämfört med de som kunde gå mindre än det. De hade en bättre alltså bättre överlevnad och de kom fortare hem från sjukhuset. Det var bara såna här positiva grejer av det. Och då, där kunde de till och med då räkna ut att för varje ytterligare sträcka på 50 meter som du kunde förbättra dig från de här 400 meterna, då minskade man dödligheten med 13%.
Oj, det är mycket.
Och det är ju mycket, verkligen. Ja. Och just det kan man ju tycka ändå att ja, men så promenaderna är verkligen viktiga. Och för att förstå 400 meter på 6 minuter, det blir ju alltså ungefär 4 kilometer i timmen då. Ja, precis. Ja. En hastighet på 4 kilometer i timmen. Mm. Och det klarar ju, det är många som klarar av det. Och klarar man inte just det, ja men då har man ju någonting att öva på. Det är ju därför också jag tycker om det här 6 minuters gångtestet. Mm. För det kan bli sån här, det är som ett piptest nästan.
Just det, ja men det var det jag såg framför mig när du beskrev. Ja.
Men lite snällare.
Just det. Men du, jag tänker då om vi går in på sociala medier för en liten stund, för det här var en fundering som jag fick upp i huvudet när jag förberedde mig inför den här intervjun. Mm. Det finns ju många i sociala medier som, och inte bara där utan i andra sammanhang också, som har cancer och tränar och är alltså, någon slags supervältränad person. Mm. Och det är ju du också. Och då tänker jag så här att det kan vara, när man har de här personerna som man läser om, så kan det kanske vara lätt att tro att ja, men det är lätt för dem. Mm. För de har alltid tränat och de är supervältränade. Men här sitter jag som har ja, kanske den här övervikten, eller jag har ont här, eller jag kan inte. Hur ska jag kunna komma igång när jag dessutom befinner mig i det här?
Ja, men och alltså, nu, jag tänker på för egen del då, jag som egentligen, om man nu ska säga älskar att träna, det är ju ett starkt ord, men jag känner ju nästan varje gång så här, det här kommer bli jobbigt, eller alltså en viss motvilja, och det är för att vi är gjorda att vi inte ska göra av energi. Men en del som jag har där är att när jag vaknar på morgonen är det så här, okej, undrar vad jag ska göra för fysisk aktivitet idag. Inte om, utan vad.
Nej, vad?
Ja. För då har jag liksom redan intagit mig själv att någonting ska jag göra. Och jag promenerade hit. Idag kan det räcka för mig. Att jag promenerar hit och promenerar tillbaka. Mm. Men i alla fall då, jag har ju också en sån här, den största skulle jag nästan säga, biverkan som jag har av behandlingarna. Och det är nog mest strålningen som ligger bakom det. Det är en ständigt återkommande hjärntrötthet. Och det är ändå bättre än den här ständigt ihållande. Men då hade jag haft en sån episod idag. Då hade jag inte suttit här. Och då hade jag inte ringt och sagt det heller. Då hade jag skickat ett mejl eller ett sms om det. För då om jag vaknar på morgonen och har den här hjärntröttheten, för det är oftast på morgonen jag märker av det, då jag kommer knappt upp i sängen då. Och då allting känns ju värdelöst. Allting som jag tyckte var roligt bara dagen innan kanske och såg fram emot. Det är plötsligt bara jobbigt och jag får så här ångest, det kryper innanför skinnet. Och då är det ju extremt svårt att ta sig för någonting. Men nu har jag ju vant mig vid att det är det jag måste göra. Jag måste aktivera mig på något sätt. Men då är ju, alltså tröskeln är ju enormt hög. Så jag har ju fullt med träningsutrustning hemma som ligger lätt tillgänglig. Men det är ju inte alltid det lätt, alltså det jag tänker på det. Den här, bara ett vanligt träningspass då. Om man kvällen igen säger, ja men jag ställer fram, det, man ska ju underlätta för sig själv och den där lata hjärnan. Så man ställer fram träningsgrejerna, kanske löparskorna eller vad det nu är man ska göra för någonting. Och så tycker man på kvällen, men det här är jättebra, imorgon bitter, då ska jag springa före frukost. Och så vaknar man på morgonen. Sen var vem fan var den där som bestämde
exakt
det här?
Exakt, och jag känner igen mig.
Ja. Ja, men det är som man är två helt olika personer.
Ja.
Och så känner jag med hjärnan då. När jag ligger där i sängen och knappt kommer upp. Det är någon form av viljelöshet. Och jag känner inte igen mig själv. En av mina bästa kompisar har sagt det låter som din onde tvilling som kommer in liksom, och bara vill förstöra för dig. Och då har jag ju ändå hittat någonting som jag kan använda mig av. Och det är att, och då har jag ju verkligen minskat målet så lite jag kan där. Och jag bor på en gammal kaserngård. Och går man runt den ett helt varv, är det 750 meter. Så jag brukar tänka mig så här, men ett varv runt huset, det kan jag väl ändå göra. Och det är ju oftast så kan jag övertala hjärnan, för det är den man måste övertala där. Att vi tar ett varv runt huset. Och det är ju nog en gång det har slutat med ett varv. Och då har det ändå gett effekt. Det har det gjort. Men oftast har det blivit längre. Och jag tycker ju faktiskt bättre om att lufsa, som jag säger då, jogga lite lugnt än att promenera. Mm. Så det är oftast det jag gör. Och det ger ju mer effekt. Ju mer du får upp pulsen, du får upp cirkulationen, desto mer blir det ju också för hjärnan. För det är ju hjärnan som behöver ha den här. Mm. Ja, men ökade blodflödet och att komma ut gör ju väldigt mycket också.
Ja. Men jag tänker att motivationen är viktig och sen då när dessutom inte alla läkare i hela landet för fram den här informationen till patienterna, så känns det som att det finns mycket kvar att göra. Så kan man säga.
Ja, men och tänk alla såna här filmer som man ser. Mm. Det är ju sällan man ser en film med tränande cancerpatienter. Mm. Det finns ju nästan inte. Eller inte någon jag har sett i alla fall. Så det är ju väldigt mycket i medvetandet. Det måste liksom höjas medvetandet, inte bara inom vården utan framförallt kanske just i omvärlden då. Så att man ska bli också våga pusha sin anhöriga som har en cancer. För det är ju också någonting att man vill så gärna hjälpa den som är sjuk. Och så hjälper man så mycket och risken är att man hjälper faktiskt för mycket. Så att den personen får aldrig bära några kassar eller alltså, behöver aldrig gå och handla. Just sånt där som gör att man då faktiskt tar bort funktionsförmågan. Och det är ju synd när man vill hjälpa och så blir det lite för mycket.
Kan vi inte gå in på det lite grann nu när du ändå lyfter det? Det här med hur man ska bemöta dels då anhöriga, men kanske också vänner, kollegor. Mm. Som lever med cancer eller en cancerdiagnos eller kanske har blivit behandlad och fått lever i ovisshet helt enkelt. För det känns jättesvårt, jag vet själv, och det känns inte så kul att behöva berätta, men jag har nog mer än en gång tagit en omväg när jag tycker att det är jobbigt att träffa någon som för jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, precis, och det där är ju jättevanligt. Men där tänker jag också, där har du ju någonting jättebra. Du säger så här, det här är så svårt tycker jag, så jag vet inte vad jag ska säga. Men och den, jag lovar dig att den kommer uppskattas av den som är sjuk då. Och den kanske inte ens, den som är sjuk kanske inte ens vill prata om just sjukdomen.
Nej.
Utan vill att saker och ting ska vara mer som vanligt. Men och det är jag ju ganska övertygad om att de allra flesta cancerpatienterna dels har man ju kanske bollat mycket med det här existentiella, men säger, vågar säga till ifall det här är för mycket, jag vill inte prata om det här.
Nej.
Men att det vet man ju inte förrän man ens har erbjudit sin hjälp, eller, och man behöver ju inte säga så mycket. Det är det här med att man kan lyssna och vara medkännande.
För det blir ju som en elefant i rummet till slut. Om man vet att ja, den här personen har det här och, som den kämpar med, och jag, vi båda vet om det, men ja, sådär.
Ja, men jag tänker ofta på det där också. Där har vi hjärnan igen. Om jag tänker på många, när jag träffar deprimerade patienter till exempel, då finns det en del i det att man nedvärderar sig själv, och att man kan nästan bli, jag ska inte säga att man blir paranoid, men man tror att alla andra tycker också att man inte är värd någonting och så. Och så ser man två som står och viskar längre bort.
Mm.
Och då tänker man, eller många så här, automatiskt att ja, de pratar säkert om mig och de säger något dåligt om mig. Mm. Om jag ser två som står och pratar och så här, pekar på mig, då brukar jag tänka, ja men de tycker säkert att jag är snygg. Eller, alltså försöka hitta någonting.
Ja,
och sen då, och om det nu var så att de sa någonting negativt, ja fast spela det för roll då? De får väl tycka det då. Mm. Men just den där att, för det är inte alls säkert att det man tror då, att nu går alla runt här och tänker att jag har cancer. Och
att det står i ansiktet,
ja,
på en.
Precis.
Liksom.
Ja. Och det är inte alls säkert att det är så.
Mm. Nej, men precis. Men det känns ändå, men om jag ska försöka tolka det du säger, så är det väl att det är bättre att säga för mycket än för lite.
Ja.
Men att man kanske då också bör vara beredd på att man kan få höra att så här, nej men jag vill inte prata om det här idag. Men det kanske en annan dag,
ja,
eller någonting.
Och jag vet ju någonting också som är lätt hänt att man säger, och som jag verkligen ogillar, och jag vet att det är många cancerpatienter med mig som inte gillar den här, stackars dig.
Ja.
För det ger ju inte mig någon som helst kraft.
Är det inte peppande?
Att jag är en stackare liksom. Det kommer ju från ord av usel. Alltså du springer och sådana där negativa ord. Och det är inte, jag tycker inte att det är synd om mig. Det är inte mer synd om mig än om någon annan.
Nej. Men när du får höra det, vad säger du då?
Ja,
du har väl säkert fått höra det?
Ja, det har jag ju fått höra. Men, och då, eller från patienter då, för i Fagersta där jag jobbar och har jobbat mycket på vårdcentralen där vet ju de flesta vem jag är och vad jag har gått igenom. Och då kan de beskriva någonting som de mår dåligt av. Och sen är det ganska många som säger, ja fast det är ju inte värre än det du har. Och då blir det också så här, ja fast nu, för det första så ska det ju inte handla om mig det här läkarbesöket. Men det är ju också det här att just nu, du mår ju dåligt av det du beskriver. Jag mår inte dåligt av min cancer just nu.
Nej.
Visst att jag har de här biverkningarna, men just nu så, jag tycker överlag att jag har en väldigt hög livskvalitet. Och jag, nu vet man ju inte, eftersom det inte finns någon kontrollgrupp. Man kan inte ha en kontrollgrupp på sig själv. Men jag är övertygad om att min livskvalitet är högre idag än vad den skulle vara utan diagnosen. Och om det nu, även om det nu inte var så då. Ja, men jag mår ju bra av att tänka så.
Mm.
Att vilken tur att jag fick den här diagnosen. Alltså, det kanske jag inte tycker. Men jag menar, för då annars, det är så mycket jag gör idag. Jag skulle inte ha suttit här. Jag skulle inte kunna skrivit tre böcker. Det är så mycket som jag gör som är tack vare tumören, eller som min syster säger då, tack vare vad jag har gjort av liksom den situationen.
Exakt.
Eller gjort med den.
Det här tycker jag är jätteviktigt att stanna upp i, att du säger att din livskvalitet idag, med då den här ovissheten som du lever med, är högre än om du inte hade haft den här diagnosen.
Mm.
Det är otroligt intressant tycker jag.
Men jag gick ju på ekonomprogram. Jag hade tänkt nästan gå på Handels, eller jag kom in på Handels, men jag valde ändå Uppsala för det, jag kände mycket folk där. Och jag är ganska övertygad, hade jag blivit en ekonom och sådär, jag hade ju den här bilden av att ja, men det ska vara barn, fru, villa och fin bil, och mycket skulle vara fint, och att man, en förmögenhet skulle man ju ha. Och det är också sådär, och så ligger man inne på sjukhus och ja, den enda ekonomin man brydde sig om där, det var att det kostade 80 spänn om dagen. Men det var ju, alltså, hade man pengar för 80 spänn om dagen, då hade man ju, som man klarade sig i alla fall.
Mm. Men mycket yta och förväntningar och sådär.
Ja. Och jag hoppas ju att jag tycker ju att man ska kunna nå dit ändå. Alltså man behöver inte få, man behöver inte, eller man ska inte behöva gå igenom något trauma.
Mm.
Men det snabbar ju på processen om man gör det.
Ja, och om jag ser till min omgivning och människor jag hört talas om, så känns det som att för många så krävs det nästan någon form av livsomvälvande händelse för att man ska komma fram till det här beslutet att jag ska ta tag i mig själv, jag ska börja motionera, äta bättre eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är lite trist att det är så, men vi människor är ju funtade lite så också.
Ja, men exakt. Och ändå då kan man ju säga att men det är trist att det är så.
Mm.
Men vad bra ändå då, när det väl har hänt någonting. Ta vara på den då. Det spelar egentligen ingen roll om det är en piska eller en morot. Alltså jag brukar prata om att man ska ha en morötter är egentligen bättre. Men man måste använda den där blasten som piska ibland. För att det är en kombination av piska och morot som gör det. Och det som skapar motivation, det är framförallt en handling. Man måste göra någonting för att man ska kunna få den där motivationen. Men det som får en att till exempel, som du säger där, börja träna på mer. Eller röra på sig mer. De skälen, det finns flera tusen säkert man kan komma på där. Men när man då kollar på de som fortsätter att hålla igång, varför gör de det? Jo, men nästan alla har det gemensamt att de har hittat någonting som de tycker är kul. Alltså de tycker ju om det där. Man får ut någonting av det, annars skulle man inte fortsätta. Så enkla är vi människor. Vi måste ha någonting tillbaka.
Just det, ja, men belöning. Jag tror att många undrar lite så här, just om att röra på sig, vad ska man göra rent konkret? Pratar vi styrketräning? Du har ju varit inne på promenader, du har sagt lufs. Men om vi då plockar in löpning, vi kanske pratar om gruppträning, vad vet jag, spinning. Vad säger forskningen? Och finns det någon sån forskning? Kanske, jag ska fråga först.
Ja, det man vet är ju att ju mer varierat, desto bättre. Men återigen då, du ska göra någonting som du ändå kommer vilja göra om. Där har du grunden, och då spelar det nästan ingen roll om det är styrketräning, kondition eller rörlighet eller vad det än är för någonting. Men det bästa är en kombination, och det är där man, om man tittar FYSS och rekommendationen för cancerpatienter, både överlag och under behandling, så är ju det de här 150 minuterna av måttlig intensitet, eller raska promenader då, per vecka. Och sen har du ett eller två styrkepass där du ska ha 8-12 repetitioner, så det är någonstans där kring uthållig styrka. Och sen det här med de här måttligt intensiva minuterna kan man ju byta mot hälften så mycket av högintensiva aktiviteter.
Okay.
Men där beror det också på då, om vi nu pratar specifikt om cancer. Om du har till exempel, kan vissa cellgiftsbehandlingar ge problem med nerverna i fötterna och sånt där. Neuropati kallas det. Och det kan både vara obehagligt i sig, men också ren smärta kan det vara. Där finns det ju läkemedel, men då kan det också vara att nu här ska vi styra upp, det mest effektiva här är styrketräningen. För där finns det mycket styrka- och balansträning som är viktigare då utifrån det symptomet än kanske konditionsträningen är. Så det där, man måste kolla vad är viktigast för just den här patienten att åtgärda först, eller vad man ska säga då. Eller vad är det viktigaste helt enkelt? Och så rikta in sig på det.
Okej, om man är patient och råkar då befinna sig i en icke-grön ö i Sverige och vill veta, vad har du för råd att ge? Ska man pusha på sin läkare och få den här informationen? Eller vad kan man hitta den?
Jag skulle kanske säga att en fysioterapeut är bäst att ta kontakt med. Det kan vara väldigt bra att ta kontakt med en fysioterapeut. Absolut, om man kan få tag i någon på en onkologklinik, alltså en cancerklinik. Men det går ju att hitta privata, men även inom primärvården då. Och man behöver inte någon remiss för att komma till en fysioterapeut, utan man kan ta kontakt med dem direkt. Det är faktiskt många patienter som än idag inte vet om det, som kommer till mig. Jaha, kan jag gå direkt till en fysioterapeut? Och det har varit så, jag vet inte hur många år.
Nej, det tror jag inte folk vet.
Nej. Men så det fick jag det sagt också.
Ja, det är bra. All information som är nyttig för människor som lyssnar och kommer ut är jättebra. Jag tänker på kost, var flera som frågar om. Är det någonting som du har jobbat med också, förutom då fysisk aktivitet?
Ja, men jag hade med ett kostavsnitt i den här, när det kommer till cancer. Men det valde vi bort för att vi ville ha en mer renodlad bok. Så kanske det kommer en
till bok. Det kan komma en till bok.
Ja, det kan det göra.
Okay, ja.
Men den... Där har vi också den bistra sanningen för många. Det är ju att det finns inte så mycket att göra. Det är snarare, om det är någonting som rekommenderas för cancerpatienter, ta inga som helst kosttillskott. Okay. Det är nummer ett.
Varför då?
därför att man kan inte garantera att det är en sak om det är så här, okej, men det hjälper inte. Nej, men det är väl lite sak samma kan jag tycka. Men det finns så många studier på där risken är att du förvärrar.
Mm.
Och jag tänker på någonting som jag hittade nu när jag gick igenom litteraturen. Det var bröstcancerpatienter som genomgick cellgiftsbehandlingar. Och då var det en grupp som tog ett vanligt B12-tillskott. Vanligt, då är det, menar jag, ändå förskrivet via vården. Så då är det ju mycket högre doser än i en multivitamintablett.
Det är ingenting man köper i affären?
Nej.
Nej.
Men då hade de en ökad risk för återfall i tumörerna. Och likadant med antioxidanter. Vi har ju ett ganska sinnrikt system. Det finns ju en väldigt bra balans i kroppen. Så där har man sett att man kan riskera att få tumörer att växa av vissa antioxidanter. Och det är alldeles för vanskligt att hålla på och ta sådana här tillskott. Så därför är det säkraste att hålla sig borta. Sen finns det vissa sätt, om man ska kalla det då, ätmönster som man kan använda i vissa behandlingar för vissa tumörer. Men ja, det är ju ingenting som jag kan gå in på här, för det är ganska omfattande också. Men det enklaste är liksom nordiska näringsrekommendationerna, det är grunden.
Mm.
Och sen inte ta några tillskott.
Är det ju, man kan säga så här, för att uttrycka sig enkelt, det är ju en väldigt komplex fråga. Det finns väldigt mycket åsikter där ute.
Ja.
Jag tänker på den här studien du nämner om antioxidanter, så är det väl, den är den från Karolinska.
Ja, det finns,
finns det flera?
Det finns mycket på just det där. Med, och, ja, just den här att det är ett tvegat svärd som de säger.
Ja, det är jättesvårt att, i alla fall. Och man känner ju också så här, just när man befinner sig i den här situationen så vill man ju att, den här att rätt information ska finnas lättillgänglig.
Mm.
Man inte ska behöva googla sönder sig själv när man ändå knappt har orken
precis,
att stå
och upp. Och det finns ju ändå en hel del hokus pokus där ute som man ju vill akta sig för. Och det är klart att om sjukvården inte kommer med några direkta kostråd, Så vill man ju, alltså man griper ju efter alla halmstrån man kan.
Absolut.
Och en sak till, bara det här med B12-bristen. För har man en uttalad B12-brist som man har liksom konstaterat med blodprover, ja, men då, det är ju de, vad ska man säga, då, undantagen från det där att inte ta några kosttillskott. Men då kan man ju egentligen se det som en medicin. Men, och det, jag tror det är det där att man tänker att ja, men en vitamin är väl inte farlig? Eller en antioxidant är väl inte farlig? Men det, och det är samma sak där om man kollar den här. Det är bra att vi har de här syreradikalerna. Det är de här syreradikalerna som man egentligen siktar på att få fram med hjälp av strålningen till exempel. Så där, och där har vi en del av träningen som är bra. Att man får en ökad syreupptagningsförmåga. Och det bildas ju dessutom nya blodkärl. Och där, där ser man att cellgifter når ut bättre till olika delar av tumören tack vare den där att du får en bättre spridning med blodcirkulationen. Men just den där att strålningen ger upphov till såna här fria radikaler. Och det är för att de ska förstöra tumören.
Just det. Och då dessvärre sker det ju kontrollerat.
Ja.
Petar man in
Jo, precis. Mer kontrollerat i alla fall. Sen förstör det ju tyvärr vanliga celler också. Men
du, jag tänker då, om vi tar en person som kanske har tränat jättemycket innan den fick sin diagnos. Och så fortsätter den att träna hårt.
Mm.
Kan man träna för mycket?
Nej. Det är klart att man kan, om man, det är klart man kan träna för mycket, men jag kan säga att risken för överträning är ju bra mycket mindre. Alltså det finns många fler underträningssyndrom i samhället än överträningssyndrom.
Just det.
Men det är klart att om man är, det finns ju extrema personer då. Och det är klart att om du tränar och bryter ner mer än vad du hinner bygga upp dig, ja men det kommer ju inte vara bra.
Nej.
Men där, det ligger så högt upp. Och behandlingarna i sig, både strålning och cellgifter till exempel, då, de är i mångt och mycket är de självbegränsande. Jag orkade ju inte träna så mycket. Nu fick jag ju visserligen ett träningsförbud till och med, men det struntade jag i. Men jag
orkade, du fick det alltså?
Ja, när jag skulle in i strålningen 2006 där, så sitter läkaren med mig och säger det, ja men Anders, nu slipper du ju träna på en 6-7-8 veckor. Och jag hade ju kommit igång ordentligt och har sikte på att jag ska leda pass nu i januari, för det här var i oktober då jag skulle börja med strålningen. Mm. Och jag sa nej, det går inte. Du förstör mitt liv, sa jag till och med. Och jag hade ju ingen aning om då att det skulle vara en fördel att träna under behandlingen. Men jag kände bara att det finns inget alternativ. Det var inte ens med på kartan där att jag inte skulle träna. Och då har jag i efterhand så här, har jag ändå ursäktat den här läkaren med att ja men man visste nog inte så mycket då. Nej. Och sen har jag sett hur mycket man faktiskt visste då.
Visste ju en massa.
Ja. Och att ge ett träningsförbud, det är ju absolut, alltså det är en sak att inte veta att träningen kan vara väldigt positiv, men att dessutom ge ett träningsförbud, det är farligt när läkare säger så, för det är ju många som tar till sig det.
Ja, framför, jag tänker på det här med slipper, ja, liksom,
att det är som en sån här
någon slags belöning. Ja. Att, ja. Och jag tänker att just, ja, du med din, det faktum att du är läkare och att du redan har känt på de här positiva effekterna gjorde ju att du framhärdade och fortsatte trots vad läkaren sa. Men jag menar, det finns, de flesta skulle nog ha lyssnat på läkaren när det sitter någon i vit rock, ja, och säger att du ska inte göra det här. Då lyssnar man.
Ja. Jag både hoppas och inte hoppas det. Men,
ja, exakt. Ja. Men ja, det är nog lätt att det känns förvirrat. Mm. När det är, och det finns ingen allmän rekommendation någonstans i någon bok om det här som du pratar om, som vi pratar om här, du och jag.
Ja, egentligen är det ju FIS. Och där finns det ju jättebra information också i de olika kapitlen. Ja. Och det är ju FIS aktivitet i sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandling.
Just det.
Och den är ju egentligen tillgänglig både som fysisk bok men också via nätet, så tycker jag nog att det är det är hyfsat lättillgänglig för gemene man också. Även om det står en del i medicinska termer, så förstår man mycket av det som står där. Alltså, eller det är lättförståeligt skulle jag kalla det.
Ja, ja, jag förstår. Det är, som sagt, återigen, det här känns som en återkommande grej, att man är lite grann utlämnad till sig själv och att man måste vara lite om sig och kring sig för att det ska bli så bra som möjligt i en behandling. Tyvärr får jag säga. Men det är min reflektion.
Ja, men jag håller faktiskt med om det. Ja. Det är ju det här med att man måste vara tillräckligt frisk för att orka vara sjuk.
Exakt.
Det, för det är mycket. Jag är glad att jag visste så pass mycket som jag visste. Och jag är glad att jag ändå var så inne på det här med träningen. Att det inte fanns något alternativ för mig då. Men när jag tänker tillbaka på det, så jag var inte ens rädd för att det skulle vara dåligt, men det visste jag ju inte. Så jag faktiskt undrar om jag ens reflekterade över det. Det gjorde jag.
Det var kanske så självklart för dig.
Ja, det var ju det, men jag vet inte varför, för det var inte så att jag hade så mycket kunskap om det, att det var det som gjorde det. För kunskapen är ju nummer ett inför motivationen. För att om någon säger till dig att ja, men det här är, nu är det extra viktigt. Då är det direkt så lyssnar man. Ja, men vad är det? Okej, okay, kan jag göra någonting själv för att förbättra effekten av behandlingarna?
Exakt.
Då blir det en helt annan grej. Men den viktigaste delen med det där med träningen under behandlingar, och egentligen träningen överlag, det är ju att det ökar livskvaliteten.
Ja.
Det är nummer ett, tycker jag. Oavsett om det förbättrar prognosen eller liksom, oavsett om det minskar risken för återfall, oavsett allt det där, så är det just att du kan må bättre här och nu.
Mm.
Och sen är det ju en bonus då att du lättare kan genomgå dina planerade behandlingar, vilket ju oftast är en väldigt viktig faktor för prognosen i sig.
Mm. Jag ska också säga att du har ju fått mig att börja ta trapporna. Jag bor på fjärde våningen i lägenhetshuset. Mm. Och tidigare så har jag tänkt att idag har jag faktiskt tränat ganska hårt, så att jag tar hissen. Men så var jag ute och sprang med en god vän som hade lyssnat på dig när du föreläste.
Ah.
Och då berättade du den här historien som du gärna får berätta här också, som då har ändrat mitt synsätt på det här med trappor.
Ja.
Vet du vilken jag menar?
Ja, det vet jag. För det är faktiskt, den patienten har ju förändrat mitt synsätt också på det där.
Mm.
Och det var när jag var på Uppsala Akademiska och skulle upp till, jag tror det var åttonde våningen. Det var jag och en rullstolsburen patient. Och rullstolsburen föredrar man att bli kallad om man har en rullstol och inte rullstolsbunden.
Just det.
Det var bara också en...
Ja, den är viktig, det är en skillnad där.
Passus, ja. Men, och då medan vi åker upp i hissen, så kliver det på två män på, säg att det var tredje våningen. Och de ställer sig framför oss då. Och den ena mannen säger så här, fy fan, jag kommer aldrig mer ta trapporna. Och hans kollega då frågade, varför då då? Jo, men jag gjorde det för någon vecka sedan och jag fick så fruktansvärt ont i benen. Och då sitter patienten här och säger bara, ursäkta mig. Och jag ser att då vänder de sig om. Och de tittar ner där när de ser att han sitter i rullstol då. Och så sa han det, om du bara visste hur gärna jag skulle ha ont i benen. Och det blev alldeles tyst i den där hissen. Och de gick ut på en våning där. Jag tyckte det kändes som de var skamsna, men det vet jag ju inte. Men jag själv började fundera på, men varför? Jag tar ju alltid hissen. Och det är så här, men varför gör jag det? Jag har ju ben som jag kan gå med. Och det kommer ju, jag kommer ju bara bli bättre och bättre för varje gång. Och jag har, när jag har jobbat på olika avdelningar och sådär, då är de så här, jaha, ska du ta trapporna nu igen? Ja, men jag skulle aldrig orka gå upp till 8:e våningen. Nej, men du vet, du kan ju faktiskt åka hiss till 6:e våningen. Och så går du de två. Jaha, alltså, det är så här, det tänker man inte ens på. Jag tog ju alltid hissen per automatik.
Exakt.
Och på ett hotell är det ju nästan omöjligt att hitta trapporna.
Ja, det håller jag verkligen med om. Ja, man får ju leta. Mm. Och ofta så är det någon sån här konstig trappa, någon slags utrymningskänsla i trappan. Och den är väldigt svårforcerad.
Exakt.
Så.
Men jag gillar också den här skylten då, som oftast är ovanför där, liksom nödutgång. Det här
exakt.
Är liksom sista utvägen. Ja. Du ska inte ta trapporna om
det
inte
undvika
absolut, den. Exakt, om det inte är absolut nödfall.
Men du måste också hinna med en anekdot som du berättade om i vår mejlkonversation när du skulle köpa, nu ska vi se här, plåtskåp på IKEA.
Ja.
Och nu kommer vi in på löpning.
Ja, precis. Ja,
men, och
jag gillar ju löpningen, och för mig kan det vara, motivationen till löpningen kan vara att jag har ett mål, till exempel då som nu, jag skulle springa till IKEA, för det är en mil bort där jag bor då, ute vid Marieberg. Och jag hade sett fyra plåtskåp som jag skulle ha där hemma. Och jag visste precis vad jag skulle ha dem. Och jag ville, om jag ser någonting som jag vill ha, så är det oftast att jag vill ha det nu. Mm. Helst igår. Mm. Så då var planen att jag skulle jogga dit, köpa de här och sen bära dem i kassar hem då. Och då hade jag sett att de skulle väga, nu ska vi se, om det var 16 kilo tror jag faktiskt att det var i vardera hand då. Jag skulle köpa två IKEA-kassar då. Så att jag sprang dit, köpte de här och så blev det väl säkert någonting mer jag köpte. Och så började jag gå med de här kassarna. Men jag hade ju överskattat min förmåga lite grann. Jag kände att det här kommer bli tufft att gå en mil. Och då hade jag redan planerat att köpa en resväska som var större än de jag hade. Så då tänkte jag, men då kan jag ju passa på att göra det nu då. Så då gick jag in i Mariebergs galleria och hittade ett ställe där jag hittade en väska, och de fick plats i den där. Och det var en sån här på fyra hjul. Så då började jag promenera med den hem. Och sen efter kanske 500 meter kände jag, men undrar om inte jag kan springa med den här väskan. Så då började jag jogga med den där väskan. Och det gick ju faktiskt riktigt bra. Det finns en film, för min sambo var med också och cyklade där. Eller hon sprang faktiskt med sin cykel. Och då jag lärde mig att byta hand på ett ganska så här snitsigt sätt. Jag flippade över den på andra sidan. Och så det var ju roligt att springa med den där. Men sen när det är kanske 4 kilometer kvar till hemmet. Då kom, jag vet att det skulle komma en väldigt brant backe nerför. Och sen går den upp så att man kommer upp på andra sidan där. Och där tänkte jag, men jag måste kolla hur snabbt jag kan springa med den här väskan. Se liksom topphastigheten. Så jag drar ju på full fart ner där. Och ja, det var ju snabbare än 3 tempo tror jag, som snabbast. För den där vägde ju lite också, så det blev bra fart på den där väskan. Och sen upp på andra sidan. Och då sen när jag ska jag fortsätta, och då börjar väskan och wobbla. Jag tänkte så här, men jag fick väl någon sten i ett av hjulen då. Så då vände jag på den och så skulle jag kolla på hjulen, och jag brände mig på handen. Du vet, då det var som att det fräste om det där gummit på hjulen.
Jag satt eld på väskan.
Ja, men den var ju helt nedslitet.
Åh, herregud.
Ja, och sen, så att då
sprang sönder väskan.
Då sprang jag sönder väskan. Men, och sen gick jag faktiskt tillbaka och reklamerade den där väskan och sa det, men den här höll inte så bra.
Nej, klarar inte 3 tempo i nedförsbacke med plåtskåp.
Det sa jag ju faktiskt inte.
Nej. Men
jag fick nya, jag fick nya hjul i alla fall.
Ja. Men gud, vilken rolig historia.
Ja. Det är också den här med... Ja, men att, återigen då, egentligen kan man säga det där med motivationen. Att har man ett mål, för mig blir det i alla fall lättare.
Ja, det är otroligt inspirerande att lyssna på. Och just det, som sagt, jag måste säga att jag har märkt en väldigt konkret skillnad i mitt frånskjut i löpningen efter att jag börjat ta trapporna.
Aha, ja.
För jäkla vad rumpan blir påkopplad när man går i trappor.
Ja, men...
Speciellt uppför, jag inte nerför lika mycket då, men uppför.
Nej, men det är väldigt sällan jag tar hissen, men då är det väldigt motiverat att göra det faktiskt.
Mm, otroligt
men,
bra.
Men absolut, man blir ju bara starkare av det. Och det är ju, men det är ju så mycket som är inbyggt redan i samhället att vi inte ska alltså vardagsmotionen har vi byggt bort väldigt mycket.
Tyvärr, kan man säga.
Ja, men och den, hissen är inte gjord, alltså den kan inte ha varit gjord från början för de som hade ben att gå med. Eller en gångförmåga, men ja.
Människan har hittat på väldigt mycket knasigheter, så kan man säga.
Ja.
Ja. Om vi går in på dig igen och din diagnos och liksom din situation idag. Mm. Kan du berätta något om det?
Min situation idag är att jag... Någonting som jag inte själv, trots att jag är medicinskt utbildad, hade tänkt på. Det är ju att den här strålningen som jag har genomgått av hjärnan. Och jag har ju en... Och det gjorde jag för att de inte fick bort hela tumören på operationen. Och därför får jag också gå på regelbundna kontroller för den där. Så att inte, ja, för att se att tumören håller sig inaktiv.
Mm.
Det är ju att man strålar ju sönder allting på vägen. Alltså strålarna går ju rätt igenom huvudet och träffar allting där. Så att jag har ju strålat sönder mina blodkärlor uppe. Och det hade jag inte en tanke på för en veckan innan jag fyllde 40. Då stod jag hemma och fick... Ja, jag har en minneslucka där då det, och jag förmodligen fick ett så här, det, när man säger krampanfall, epilepsianfall behöver inte innebära kramper, men det kan vara en sån frånvaroattack bara. Och åkte in på sjukhuset och jag var orolig att tumören var tillbaka. För att det vet jag ju också, att kan debutera med ett krampanfall och jag hade inte varit på sån här magnetkamerakontroll, det var 10 månader tidigare. Och då får jag besked att då har jag fått en stroke i hippocampus också av alla ställen. Väldigt ovanligt att man har en stroke där. Och jag blev chockad över det. För det trodde jag verkligen inte att jag skulle drabbas av någon liksom hjärt-kärlsjukdom. Men kärlen är trasiga där uppe. Och jag fick ju faktiskt också beskedet om att tumören är tillbaka. Men nu har man gjort många undersökningar efter det. Och nu har man konstaterat att det inte är det, utan det var gamla infarkter och strålskadade kärl som man hade sett. Och då var jag så här, yes, då blir jag glad att det var bara gamla infarkter och strålskadade kärl. Men med tanke på att om tumören hade varit tillbaka är tyvärr prognosen ganska dyster. Så att, och då nyligen fick jag också beskedet om att jag hade fått, trots att jag har skyddande mediciner nu då, och trots att jag lever som jag gör, så hade jag fått en till stroke. Men det var sån tyst stroke eftersom jag inte haft några symptom. Och då har man dessutom gjort med lite andra undersökningar och konstaterat att jag har drabbats av någonting som kallas vaskulopati. Och det är de här kärlen, ja, dels finns det som ett hål i någonting som kallas blod-hjärnbarriären. Och det är inte så bra, att det inte liksom är tätt där. Sen är det att de blöder och bildar proppar, så att jag i princip får jag räkna med att jag kommer drabbas av flera infarkter. Och för det första hoppas jag att jag inte drabbas av någon, och om jag nu gör det så hoppas jag att det är små kärl. Och det känns som att det är störst risk att det skulle drabba just små kärl, för det är vanligast att det blir det när man har sådana här strålinducerade kärlskador. Men med det sagt så började jag fundera mycket igen, och det var nog framförallt att jag fick beskedet att tumören är tillbaka.
Som sen visade sig vara fel.
Precis, som sen visade sig vara fel. Då började jag ju tänka mycket kring det här livet och döden igen, även om jag nog tänker på det väldigt ofta. Och började fundera över testamentet. Ja, men vänta, skrev jag verkligen med allting och sådär? Så det blev ju en chock förstås. Och en krisbearbetning. Men jag har ju, och nu går jag ju runt med, jag har ju gått runt med en ökad risk för stroke i flera år utan att ha tänkt på det. Och vad är skillnaden nu då? Jo, men jag går runt med samma risk. Men nu har jag ju skyddande mediciner som förhoppningsvis då minskar den risken. Och det jag kan göra nu, då har det ju faktiskt blivit ännu viktigare med den här fysiska aktiviteten. Men det fanns några grejer i kosten som jag har dragit ner ännu mer på mättat fett till exempel. Och också ännu mer begränsat av det tillsatta sockret. Så att det fanns lite små saker att göra i kosten. Men så jag försökte optimera allting jag kan då. Men med det sagt så lever jag, alltså jag är inte Guds bästa barn när det kommer till att leva perfekt liksom. Jag är inte något hälsofreak på det sättet. Jag är ett hälsofreak utifrån att jag vill veta allting som är hälsosamt. Och gärna så mycket som möjligt som är hälsofarligt. Men det betyder inte att jag lever efter det till liksom 100 100%.
Du måste ju ha livskvalitet, tänker jag också. Ja. Det måste funka i din vardag. Ja. Annars så blir det ju inget långsiktigt.
Nej.
Ändå.
Nej, men och det är ju mycket annat än träningen som ger oss dopamin med höga ja. Nivåer utan att nämna något specifikt. Så att ja. Det finns så mycket som jag tycker är trevligt. Och, så det är ju sånt som jag inte tänker sluta med, för att den psykiska hälsan är ju viktig också naturligtvis. Även om just sådana saker kan ju leda till att man mår sämre psykiskt. Men jag tänker att man gör saker som man mår bra av, så har man goda förutsättningar att orka många saker.
Ja. Jag blir väldigt inspirerad av ditt sätt att vad ska man säga, hantera saker som dyker upp. Att det blir inte den här dead end på något sätt, att du liksom hamnar i en återvändsgränd, utan det liksom, du, ja men okej, nu gör jag så här. Alltså det är väldigt lösningsorienterad. Och det är ju, det känns som att det är ett vinnande koncept.
Ja, för mig är det ju det, för att jag kan ju inte, jag har ju bara agerat precis på det enda sättet jag har kunnat gjort utifrån den jag är och de erfarenheter jag har. Så, och det är svårt att säga vad är det som är drivkraften, men verkligen som du säger, lösningsfokuserad, för det är ju okej, nu har jag fick det här i knät och det är som det är, och jag kan tycka att det är för jävligt och jag skulle inte vilja ha det så här, men nu är det så här, och då har jag ju bara ett val, och det är okej, men med det här i bagaget då, vad ska jag göra med det här nu, hur ska jag utnyttja det här på ett bra sätt, och finns det någonting jag kan göra för att minska risken till exempel nu då för stroke ännu mer.
Vi ska börja runda av, tyvärr, för jag säger, för jag tycker det är väldigt otroligt inspirerande att prata med dig. Jag tänker att det finns garanterat några av dem som lyssnar här som antingen själva har drabbats eller har anhöriga eller vänner. Kan du ge några tips på så här, kanske platser man kan besöka på nätet för att få mer kunskap och, inte vet jag, kött på benen? Man måste ju vara lite om sig och kring sig, som vi sa. Eller några andra råd som du skulle dela?
Ja, jag har nog inga tips på just sidor på nätet. Och det är också lite sådär att det hade jag ju velat haft. Att
just
här
det.
Finns det en jättebra databas kring det här.
Något eller
här
som får man mycket tips.
Ja. Men det finns ju, däremot finns det ju jättemycket träningsmotivation att hitta där ute. Och det behöver ju inte vara svårare. Alltså du vet ju att du ska röra på kroppen. Sen finns det väl många konstiga träningsmaskiner och sånt där som man inte behöver bry sig så mycket om.
Ja.
Men om du har någon som sporrar dig att faktiskt ta en extra promenad eller extra fort eller kanske rent av jogga eller någon form av träning, så börja verkligen. Du måste ju också kolla vart befinner du dig någonstans. Och utgå därifrån. Men gör någonting, och då också det här att, ja men vad kan du göra idag som du inte hade tänkt göra, till exempel då, istället för att ta hissen till lägenheten, ta trapporna idag, så har du gjort en fysisk aktivitet som ger effekt.
Ja, jag tycker jag har börjat ta trapporna, och det roliga är att min sambo, jag lämnar ut honom i varje avsnitt så det är lugnt, han är van, han fortsätter ta hissen. Min son har börjat hänga på. Han tycker det är superkul att ta trapporna, och han vill ju alltid vinna över mig.
Ja.
Så att där har man sått ett litet frö, känner jag.
Precis. Att man påverkar ju varandra i en positiv riktning. Så det är ju, där är ju en träningspartner kan vara oumbärlig. Och att man då, har man stämt träff någonstans, att man inte kollar av innan så här, för det kan ju vara någon som säger att nej, men jag är inte någon sugen idag.
Nej.
Men om man inte gör det, utan man bestämmer sig och sen dyker inte den andra upp, ja men då är ju du där ändå. Och så får du ditt träningspass.
Ja. Och det ska mycket till för att man ska svika en kompis, tänker jag.
Exakt.
Oftast dyker man upp.
Ja.
Har du några löparmål förresten, eller springer du lopp?
Ja, jag springer ju alltid Göteborgsvarvet. Det är en sån här, det har blivit som en familjetradition, och då är det ju, jag gör det inte för loppet i första hand, utan det är ju allt det här runt omkring. Men jag ska faktiskt springa ett trail-lopp nu på lördag, är det tänkt.
Okej.
Men så att Kilsbergen trailern utanför Örebro där.
Just det.
14 kilometer med en skidbacke som är fruktansvärd.
Varför ska de alltid lägga in skidbackar
i
trail-lopp?
Ja, precis. Nej, men så att jag har inga direkta träningsmål sådär. Det är klart, jag påverkas väl också av det här att ja, men man ska springa halvmaran under 90, liksom sub 90. Ja, men och det är jag glad att jag kan. Men det är ändå det här också. Ja, men sett, jag tänkte, jag måste bara få ta den också.
Okay.
När jag sprang i mål på Göteborgsvarvet, det var förra gången, så, eller ja, inte nu senast, utan gången innan dess, så var det min person sämsta tid, men det var den person bästa prestationen, för jag hade inte kunnat träna på någon månad sådär och haft mycket problem. Jag hade nog ryggskott dagen innan och jag visste inte ens om jag skulle klara av det.
Nej.
Och så lyckades jag ta mig i mål.
Ja.
Och sen är det en kille bredvid som springer in ungefär samtidigt och jag ser han tittar på sin klocka som bara fan också. Och så blev han besviken och jag förstår att han kanske siktade på sig vid 90 minuter då. Eller under 90 säger vi. Och så kom han in på 90.
Ja.
En och en halv timme blankt. Och då blev man missnöjd för det var ju inte under.
1:29:59 ska det vara. Liksom.
Ja, precis. Ja. Och det är också en helt meningslös grej. Och då har ju han utvärderat det där målet som han har haft på helt fel ställe. Mm. Det var ju inte om man klarar det eller inte som kollar tillbaka allt som han har gjort för att komma dit. Och då har ju han förstört för sig själv. Han hade chans att få dopamin och jättehärliga liksom endorfiner och känslor. Mm. Istället blir han förbannad. Och det är nog kanske någonting som sen påverkar, precis som du sa där med din son och trapporna.
Ja, gud
som
ja.
Påverkar de andra runt omkring.
Absolut.
Att han går runt och är sur.
Ja. Han kunde nog inte njuta lika mycket tror jag, av afterrunnen som du kunde.
Nej.
Tänk om du hade sagt det till honom.
Ja.
Du förstör för dig själv nu.
Ja, om jag hade haft en sinnesnärvaro.
Ja, så. Det kan man. Man är kanske inte alltid sitt bästa jag när man tar sig i mål här på
klopp. Jag vet inte om man hade varit mottaglig för det heller. Men.
Avslutningsvis, din nya bok heter ju Cancerkampen, boosta dig med fysisk aktivitet. Och sen har du gett ut böcker tidigare också som man kan läsa. Strålmannen och Så mycket friskare.
Precis. Den som heter Så mycket friskare, en sjuk bok om hälsa. Men sen byttes den under titeln till världens längsta. Ja, men ingen ska behöva drabbas av en sjukdom som går att förebygga.
Ah.
Och det är väl lite det den handlar om, fast den är mer humoristiskt skriven kan man säga.
Just det. Och man kan anlita dig som föreläsare också.
Ja,
ah.
Precis. Både via agenturen men också bara kontakta mig via min hemsida.
Mm. Och har man förmånen att bo i samma stad som du så kanske man till och med kan anlita dig som läkare.
Ja, men precis.
Ja. Tack så jättemycket Anders för att du kom hit.
Tack själv.
Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Du får jättegärna följa mig på Instagram. Där heter jag MaratonPetra. Och sen har vi ju självklart också Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och jag vill också passa på att berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden. Nämligen Fråga experterna. Och där kan du få svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du sitter på en fråga som du vill få besvarad, då mejlar du den till maratonpodden@gmail.com eller DMar Maratonpoddens instakonto och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra, ta hand om dig och spring snyggt så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.